Rattadattara.
Nej, nu är det. 1, 2, 1, 2, 1. Ja, det är bra. Mm. 1, 2, 1, 2. Det där är jag.
Hallå?
Lägre.
Jag vill sänka Anders.
Ja. Men vänster. Härifrån.
Vi tar en liten paus sen när du får sänka Anders.
Ja, ja. Bra.
Du sänker mig i pausen.
Jättebra. Come to get ya.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej, hej, hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi som sagt en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Jag vill inte prata om ett personligt dilemma från panelen, till och med 3 stycken idag. Sen fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman som du skickar in till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små, så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Vi har en stark trio idag. Vi har Pia Johansson,
ja,
välkommen
visst,
hit.
Man tackar.
Absolut, komiker och skådespelare vet vi sätter sig i parlamentet för en Frimans krig. 7:30 hos mig, din röst har varit där såklart.
På minuten.
Bäst i test.
Bäst i test.
Ja, där du testar hur duktig du är på logik, är det så? Eller?
Ja, eller olika, nej det är olika tester. Ja. En del är logiska, en del är...
Känslomässiga.
Känslomässigt, absolut.
Okej. Okay. Så är du aktuell med filmen 2016 också?
Ja,
är det för 2060. Ja. Förlåt, ja.
Ja, den handlar om typ när 30-åringarna idag är utförsäkrade och måste bo i seniorskrapan, alltså skatteskrapan som är omgjord till seniorskrapa.
Okay.
Där gör jag en gammal Big Brother-brud som har bloggat och nu har malignt melanom och är på väg att dö, men odlar tomater på taket.
Shit vad de har skruvat och plåtat där i...
Det är, kan man säga, svart komedi.
Ja, men det låter så.
Ja. Ja.
Bredvid dig har vi Hasse Aro, jättevälkommen.
Tack, tack.
Absolut, känd från TV. 20 år med Efterlyst.
25.
Var det 25 till
och med? Ja, vi ska inte underdriva tycker jag.
Nej. Ni började då alltså, ja, du får räkna själv, men 92 va?
91.
91, ja. Och det var jättehit i alla år. Sen så gick det ner när du slutade. Är det så?
Ja.
Var det lite sådär? Var det lite, vad var det jag sa? Blev man lite glad?
Ja, det är skönt.
Nej.
Lite.
Ja, men å andra sidan, det är ju ens bebis. Så vill man väl att den ska leva.
Ja.
När någon frågar, vad har du jobbat med? Så kunde man peka det.
Men
någon,
tar över bebisen och gör den klär den
adopterar
fula kläder.
Den.
Det är som livet själv.
Ja, precis.
Träffar de någon tjej som man inte gillar. Så, ja.
Ja, vi kan dra den här analogin långt som helst. Nu är du brottsplats Sverige. Och stalker. Och sen har du...
Stalker? Nej, det var också länge sedan.
Stalker var också länge sedan, ja. Precis. Mm. Och sen har du Krimkvarten Nöjesmorgon och podcasten Fallen jag aldrig glömmer.
Ja, just det. Där håller vi på att jobba med
det låter som en stroke-patient som berättar.
Men
det,
ja, nej? Lite så okay. I upplägget faktiskt. Det visade sig vara väldigt populärt. Överraskande nog.
Ja, det gör det, precis. Ja.
Så att nu kör vi säsong 2, tänkte vi.
Är det någonting annat än krim du är intresserad av i tv?
Personligen, ja. Absolut. Nej,
men inte tv, är det så?
Nej, jag är typecastad.
Du är typecastad?
Ja.
Mm. Välkommen till
dig här.
Nu är du här.
Ja.
Absolut.
Eller är det krimspecial?
Nej. Vi ska inte, jag tror inte vi ska nämna krim. Nej. Vi ska inte gå det spåret. Det här blir en helt ny grej för dig.
Ja, alltså. Verkligen. Ja.
Bredvid dig har vi Per Andersson.
Ja, hej.
Hej. Gamle Per. Känd från Grotesco-parlamentet och nu så gör du succé med Book of Mormons.
Som om man inte hade gjort det innan liksom.
Precis, alltså, äntligen.
Ja.
Efter alla dessa år har du inte gjort en succé nu. Det har vi väntat
så
på.
Nöjda kan andas ut.
Nej, men du är inne i sån här Will Smith steam som man var på 90-talet. Du kan göra allt.
Ja, just det, inte hans steam som man har nu. Alltså nu är jag, alltså 90-talsteamet.
Ja, 90-talsteamet pratar jag med. Ja, precis. Okay.
Vad gör han nu?
Han gör lite filmer här där.
Just
det. Ja, men han är en ganska stor skådespelare, men han gör mer seriösa grejer och sådär. Innan var det ju allt, han kunde spela, han kunde sjunga, kunde bara gå in i ett rum och sen så började det blinka. Alltså. Ja, han var överallt. Skitsamma, vi ska prata om dilemman här nu och ni har ju faktiskt ett varsitt dilemma. Du har mat i munnen, Hasse, så vi börjar med Pia.
Mm. Ja, det här är ju inget tungt dilemma när man har Hasse vid sin sida. Alltså det handlar om, jag har ju hund. Så jag går ofta ut med hunden, varje dag faktiskt. Och då är det här med hundbajseriet. Mm. Jag jobbar med 7:30-studion på den fina Östermalm. Mm. Och där är det väldigt många som inte tar upp hundbajs. Däremot kan det ligga väldigt mycket hundbajspåsar slängda på gatan. Och jag har förbryllats över detta.
Alltså man plockar upp, lägger det i påsen och slänger det på gatan.
På något vis så har man plockat upp det och slängt påsarna bara.
Men när man ändå plockat upp det och gjort det besvärt, så i alla fall,
Jag vet inte. Men då skulle vi äta lunch och då gick jag med hunden, eftersom hunden får vara med i studien. Och då såg jag en dam, lite äldre än min ålder, alltså 30-årsåldern. Mm. och hon hade en liten knähund som gjorde sitt, som man säger, nummer två. Mm. Och gick därifrån. Alltså utan att plocka upp.
Ja.
Och då knöt det sig i mig. Alltså nu kände jag så här. Ska jag skrika och domdera? Hon kanske har ont i ryggen. Hon kanske inte kan böja sig ner. Ska jag plocka upp hennes hundbajs och göra en stor grej av det? Eller hur ska jag bete mig?
Då väcktes bajspolisen i P.A. Johansson.
Ja, bajspolisen också. Mm. Hur gör man? Ska man säga till eller ska man... Den största gärningen är ju att ta upp någon annans hundbajs. Det, tror jag att det finns väldigt, någon större samaritisk... Vackert.
Gjorde inte Jesus det? Nej, det var fötter han tvättade då.
Jag vet ja, han gjorde mycket gott. Men
gjorde mycket gott.
Vad säger Hasse om det här?
Ja, intressant faktiskt. För jag har inte hund just nu, men nästan alltid haft det. Och jag har en kompis som hade ett litet knep, eller en liten grej för just det där. Han gick fram med en påse. Han skulle gå fram med en påse till tanten och sa: jag förstår att du har glömt dina påsar, varsågod. Och ge henne en påse.
Oh.
Ja, vänlighets, lite passivt aggressivt.
Ja,
just
det, precis.
Ja, det är fint, ja. Fint tänkt, ja.
Och det är inte säkert hon plockar upp, men hon blir ändå liksom...
Påmind. Skäms lite. Ja, skäms lite. Ja. Ja.
Så du menar att Pia ska ha med sig påsar för att ifall det skulle hända så plockar hon upp den?
Ja, det har man ju alltid ja, som hundägare.
Ja, så ger man då till den andra. Så jag förstår att du har glömt din
man ska ta sin hund, man ska inte ge som en Ica-kassel och så här
jättestor. Nej, utan det ska vara en protest, riktig bajspåse. Jag förstår.
Ja, men tack.
Ja, men jag tycker det var ganska smart och enkelt.
Mycket enkelt.
Vad säger Per?
Nej, jag håller nog med. Jag har ingen aning. Jag är hundrädd till och med.
Oh,
ja, så att jag ser en hund så går jag andra sidan gatan så att jag ska hinna stå kvar tills de skiter. Jag gör ju aldrig, men...
Men du är inte rädd för själva hundbajset?
Nej, det är mer om man trampar i det, men det är ju en annan sak.
Ja.
Men man trappar ju hellre i en hundbajs som har påse runt sig. Om man säger det någon fördel med att de har påse runt bajset först innan de slänger det.
Kan du trä det här i en påse innan jag trampar i det?
Precis, det kanske är därför. Men, nej, men det tycker jag var bra, liksom en elegant, eller men en liten...
Men som hundägare så tycker jag man också upplever tvärtom, att det finns en hets här. Liksom, ja. Andra utgår från att man inte tänker plocka upp bajs.
Så står och vaktar sådär. Och,
precis, jag blev ju tillsagd när min hund höll på.
Nej.
Du tänker väl bajsa upp
färdigt? Ja, precis.
Det
där,
jag får skita klart först i alla fall.
Ja.
Du kan inte stå med en påse.
Och så här stora, liksom, man blir lite misstänkliggjord bara för att man har hund. Av folk. Ja. Som inte har hund.
Men kan du erkänna också att du någon faktiskt någon gång i mörkret så där har låtit det ligga?
Ja, det liksom, till exempel om man är ute i skogen plockar inte upp.
Mm, vad kallar du skog? Parker?
Definierar skog.
Parken. Om man går in
i någon annans trädgård.
Om hon gick långt in i buske så jag skulle
långt in i
Ja, men parker inte. Men å andra sidan i skogen tycker jag alla andra djur skiter ju i skogen.
Ja, och det, ja, precis. Och det är ju faktiskt bara bra.
Vem plockar upp efter älgarna? Ingen. Så att jag menar, i skogen tycker jag okej.
Mm.
Du då? Vad går din gräns?
Ja, ungefär som din gräns kan jag säga. Ja.
Vet ni vad ni har varandra? Okej, tack så jättemycket. Du tror det känns som att du fick svar där. Eller
ja, det tycker jag.
Hasse, har du haft något?
Ja, alltså jag råkade ut för en grej häromdagen. Det är så att jag, trots min ålder, har en liten kille på dagis.
Mm.
Och då har de fått en vikarie, en av personalen. Pedagogen heter den för tiden.
Mm.
Skulle åka bort, så kom det en kille som vikarie. Och då fick vi ett brev, ett vanligt informationsbrev som man får en gång i veckan, vad som händer på dagis, och så välkomna vi vad nu heter och sådär.
Mm.
Och så står det: givetvis ska han i början inte få byta på barnen själv eller vila med dem ensam. Punkt.
Va? Är det så?
Och då tänker jag, är det bara jag? Eller liksom, då tänker jag, okej. Jag har ju gjort reportage om pedofiler på dagis.
Ah.
Jag vet ju att man har en sån policy, nyanställd personal, särskilt killar, ska inte i början i alla fall få ensamma med barnen. Okej, någonstans kan jag förstå det. Måste man skriva det till föräldrarna? Måste, liksom, är inte det att peka ut? Eller
det är fruktansvärt.
Ja, det är ju som frågan, att säga att han är det.
Ja, men man blir misstänkliggjord bara för att man har ett visst kön på ett jobb. Det är...
Men och andra, ska jag prata? Ska jag ta upp det på de föräldramöten tillsammans? Då kommer ju någon sån här sockerhatande morsa som inte låter sina barn sola. Och liksom tycka att jag är gnällig gubbe som tror jag vet bäst och vars bäst före datum har gått ut för länge.
Nej, men det är inte säkert.
Jag vet vad jag tycker. Vad tycker Per Andersson här?
Mm.
Ja, nej, men alltså, det är ju naturligtvis fel, men alltså, jag är typ så här att det är kanske... det kanske är ändå bäst är att, om det inte blir mer så kan man ändå låta vattnet rinna under bron, samtidigt som att man skulle ju kanske vilja säga, är det här, så fast skulle man vilja säga till den som, man kanske inte ska ta upp det på ett föräldramöte, man kanske får säga till den som har skrivit det, att nästa gång det kommer in så kanske man inte bara ska hänga ut den.
Nej,
så här.
Man behöver kanske inte skriva det, man kan ju låta det vara underförstått.
Ja, visste den här pedagogen om det här, att de hade skrivit det här?
Det vet jag inte.
För det är ju fruktansvärt att
veta. Men jag tror att det är så på dagis nu för tiden, att man har den här den här vaksamheten.
Ah.
Och
det ingår liksom.
Det ingår, och att det liksom, och man säger att det gäller all ny personal. Men det tror jag bara är bullshit.
Ja, nej, det var nog för att han var kille, tror jag. Men det vill man ju veta.
Vad känner du, Peja?
Jag känner så här att som man skriver så får man svara på sig. Jag menar, man får bilder i huvudet. Oavsett om man säger så här, du får inte ta det där äpplet. Då är det enda jag tänker på. Mm. Äpplet får jag inte ta, nu vill jag ta det. Alltså, om jag får bilder att naturligtvis ska han inte få sova med barnen den första tiden. Va? Va? Gud.
Ja. Alltså, vem är det där? Är han dömd?
Det börjar väckas massa saker med så otäcka bilder. Och de tycker inte jag att han är förtjänt. Mm. Den här unge man. Jag tycker att du ska tala med...
Jag har redan börjat, det misstänker jag någon... Ja.
Nej, men jag tycker du ska tala med den som skrev blanken.
Okay.
Mm.
För att jag tycker att det är viktigt att man säger till.
Tala med den som skrev lappen, och Per tycker att, vad var det du tyckte nu egentligen?
Nej, det var ju precis samma. Alltså, den som har skrivit det kanske, men samtidigt är det väl också så här idag alltså i många sådana här, så finns det någon procedur att om man inte skriver den där lappen, då kommer ju någon bli jättearg över det. Eller det kanske finns någon inte. Lag.
Då kan man väl tala med den då.
Men man har väl diskuterat fram någon slags policy som kommunen har, eller åtgärdsprogrammet.
Man måste vara väldigt modig som man att söka till ett sånt jobb.
Eller hur? Alltså,
för man blir misstänklig om man kliver över tröskeln.
Ja.
Mm. Okej, tack så mycket. Per Andersson, ditt dilemma för som du har haft eller som du har gått
Nej, men så det är ständiga dilemma.
Det är ett ständiga dilemma.
Du är så snygg. Mm,
ja, det är så oerhört jobbigt för mig. Folk kommer fram hela tiden, kan få ditt nummer, kan få ditt nummer.
Mm.
Nej,
Och din fråga, ska jag lämna ut?
Eller? Ska jag lämna ut?
Svar ja.
Ja, passa på. Du har nog bara ett halvår kvar som snygg.
Berätta.
Nej, men det var också så här. Egentligen började med att man... Så här är dilemmat. Jag har två exempel, tror jag. Att de hänger ihop lite. Då är det så här att... Nej, men jag som är så här... Jag som inte är så... Jag är lite blåögd och liksom tror på folk och vet lite sådär. Vi skulle beställa en bil. Vi skulle få vår nya bil och den skulle vara klar ett visst datum. Och sen så skulle vi åka till Sälen i denna bil. Och datumet som var sagt var så här, det går inte att bilen är klar då. Nej. Tyvärr, det går inte att ordna. Nej, tänkte jag, det var synd. Och då tog min... fru sa att nej, det här är för dåligt. Mm. Och så ringde jag upp igen och sa nej, det är säkert. Ja, nej, men det går inte. Det var liksom, tyvärr går det inte. Och just då, det som irriterar mig är att sen så när min fru ringde och var lite arg och vi skickade något en mail tillsammans, det var lite mer tryck i att fan vad dåligt det här, vi har ändå lovat det här.
Mm.
Att om man ligger på tillräckligt länge så går det.
Yes.
Och
det
tycker jag är ett dilemma, särskilt för mig som tror, om folk säger nej, det går absolut inte att ordna, så tänker jag alltid, vad synd.
Men ska man ligga på hårt?
Man? Ja.
Och ska man till och med inbegripa en liten lögn där för att verkligen få bilen?
Ja.
Och ett hot kanske?
Ett hot och en lögn.
Underförstått.
Och att liksom, blir man arg så går det. Det tycker jag är...
Ofta är det bara bekvämlighet, de säger. Det är inte bekvämt för dem. Men om du är på tillräckligt länge så finns det alltid en liten utväg. Vad säger Hasse?
Ja, men det är ju sant faktiskt.
Mm. Ja.
Liksom, är man på och liksom blir lite irriterad eller om man hittar någon annan väg så löser det sig väldigt ofta.
Mm.
Och det är lite tråkigt därför att då är det för dem som inte är på som får pröjsa, för att vänta ytterligare en dag kanske på sin bil.
Mm. Ja, är man lite...
Är vi dåliga på det där i Sverige?
Så tror jag det är världen över.
Jag
tror att det är mer förhandlande i andra länder.
Mm.
Man är van vid det.
Ja,
på något
det
sätt.
Tror jag. Och där kanske man inte... Här måste man nästan spetsa till rösten lite och bli lite så här, men du... Sådär. Det kanske man inte behöver handla. Det kanske man får handla på ett trevligare sätt.
Men du måste kanske öva lite mer, Per. För att jag tror du har någonting att lära dig här. Att vara lite mer på.
Mm.
För du är ju en väldigt snäll man. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Men det kanske din...
Du är så snäll på.
Ja, jag blir lite fånig liksom.
Du tar det för att det går åt den.
Ta för dig lite mera. Ta för dig, ja. För
man... Men! Mm. Nej, men då kommer nämligen motexemplet här som blir själva dilemmat, hörni. Mm. Detta är ju liksom ett dilemma. Då har vi in i det här. Men då var det just också på skolan en kamrat som hade en... För det är ofta, det ligger ju också i det att blir man arg och säger till, så hade vi en kamrat som... då spelar de fotboll på skolgården. På hans skola. Mm. Och då var det en som var lite rädd för bollen. Och då tyckte hans föräldrar att det var fruktansvärt. Och verkligen blev då så sa till på skarpen, blev väldigt arga. Vilket ledde till att man tog bort fotbollen och ingen fick spela fotboll på rasten. Och
så då, föräldrarna styrde det där?
Ja, och då blev det ju tvärtom. Så först tänkte jag, varför får vi inte spela fotboll? Och sen kom det väl fram att det var en kille som var lite rädd för bollen. Och då hade hans föräldrar sagt, det är fruktansvärt att han ska vara så, att han ska gå omkring och vara rädd för bollen. Vilket då ledde att, fan, det blev ju kaos på rasterna när inte de som fick spela fotboll. Alltså då blir det ju liksom tvärtom. Att om det är någon då som säger till på skarpen och är liksom den som skriker mest får sin vilja igenom. Men om inte man... då bemöter det så blir det ju fel åt andra hållet. Sen fick de ta tillbaka bollen och lösa så att han fick gå en annan väg på skolan. Alltså det finns ju lösningar, men de... Ja, då blir det så istället.
Dilemmat är då att sätta ner foten här.
Nej, men vad tragiskt
då,
att inte den här pojken får lära sig att hantera bollen istället, att man inte tar tag i hans rädsla. För den, han behöver ju hjälp.
Håller verkligen med.
Mm. Ja. Jag ger mig fan på att han inte fick äta socker heller.
Nej.
Du har redan ringat in föräldrarna.
Ja,
kan du berätta mer om
klart,
föräldrarna är?
Såklart hur de är. Mm,
och just det är dig upp på balkongen.
Ja, heltäckande klädseln på stranden. Absolut inte.
Är det rätt att om man blir arg och skriker högt så får man sin vilja igenom?
Ja.
Det här är lite angränsande, men apropå få sin vilja igenom och blir man arg. Mm. Så i andra länder så är det ju sådär att om man liksom smussar in lite pengar. Mm. Så kan man ju få sin vilja igenom. Mm. Har jag hört?
Är det här tipset till Per alltså?
Nej, det tror jag inte. För vi var i Las Vegas för inte så länge sedan. Och då var det någon som sa, bodde vi på ett av de här enorma hotellen som är där. Då var det någon som sa, om du lägger $20 i passet, när du lägger fram det, så blir du uppgraderad.
Så får du en flicka på rummet?
Nej, men jag får en finare rum.
Aha.
Ja, tjusigare rum.
Allvarligt.
Så här. Okay. Ja, precis så tänkte allvar.
Jag är en del i Vegas, så det måste jag testa.
Och så tänkte jag så här, det är ingen som känner mig i Vegas. Ingen har ju aning om jag är. Så att jag testar.
Vad hände?
I med $20 sedeln i passet. Och han öppnar passet, plockar ut den och ger oss ett rum. Och så säger han, thank you. Ja, vi fick ju precis samma rum som vi ska ha fått ändå.
Bara du får tillbaka dina pengar?
Eller? Och det visste inte vi förrän kom upp. Jag vill inte fråga så här, är det så att vi får ett lite bättre rum nu? Man vill ju inte liksom...
Nej, nu kan man ju inte göra.
Så att jag tog nyckeln.
Peka på den sen.
Ja, det kanske finns ett språk för det här som inte jag fattar.
Liksom... Jag tror det var för lite, Hasse. Jag tror
men den som tipsar mig så $20, det $20. Är ganska långt.
Okay,
då kan du nyta så behöver du med 40 nästa gång.
Och 35 kostar det att uppgradera. En förlust affär. Okej. Det känns lite grann så jag rättade ut denna och fick en liten fin anekdot från Hasse också på slutet. Tack så jättemycket
för
att ni delgav oss dilemmana.
Kul att vara med.
Ja. Nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemma. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Jimmy. Jag har varit kär i min bästa tjejkompis under en längre tid. Hon har pojkvän sedan lång tid tillbaka och jag är helt säker på att hon inte är intresserad av mig. Jag har försökt att umgås med henne men jag mår bara dåligt av det i längden. Jag har försökt att träffa andra tjejer men det slutar bara med att jag tröttnar eftersom de inte är som min kompis. Jag har bestämt mig för att jag måste bryta med min vän. Eftersom vi är väldigt nära vänner och har känt varandra länge så vet jag inte hur jag ska bryta med henne. Det skulle kännas väldigt jobbigt att erkänna för henne att jag är kär i henne men samtidigt mår jag dåligt av tanken att hon kommer att bli knäckt om jag bara slutar att svara på hennes samtal utan att förklara vad som har hänt. Vad hade ni gjort? Undrar Jimmy. Pia Johansson.
Ja men Jimmy, det låter ju som att du... redan har bestämt dig för vad du ska göra. Om du nu vill bryta med henne och har bestämt dig för det, då har du ju absolut ingenting på att förlora på att prata med henne och berätta att du är kär i henne. För vem vet? Hon kanske har varit hemligt förälskad i dig hela tiden och har den här pojkvännen som en back off. Eller vad heter det?
Second best.
Reservplan.
Ja, precis. Hoppas att han blir imponerad om jag har den här pojkvännen bredvid mig hela tiden så att han någon gång... Ja. Nej, men jag tror faktiskt att mod är det som behövs.
Okej. Okay. För, i och med att han redan har bestämt sig så kan han, har han ingenting att förlora på att erkänna att han är kär i henne.
Absolut.
För hon är borta i alla fall.
Ja, i enligt så din fall. Teori. Han har ju bara något att vinna på det här.
En win-win.
Ja, verkligen.
Passa av, vad säger du?
Ja, jag håller med Pia. Om de nu är kompisar, väldigt bra kompisar, och han plötsligt slutar svara i telefon. Det är ju jättekonstigt.
Mm, det är det.
Då riskerar han att hon hänger på ännu mer. Mm. För att ta reda på vad det är som har hänt. Vad det som har hänt. Att, å andra sidan kan jag förstå att det kan ju bli lite awkward om han säger jag har varit kär i dig. Alltid. Och hon säger
det kan man utgå från att det är.
Va?
Det är men du hon. Antingen jag skulle bli oerhört smickrad om
ja,
någon sa det till
han
mig.
Har ingenting att förlora. Det har han ju inte.
Oerhört smickrad. Anders, om du nu skulle säga det till mig.
Alternativ två. Han köper en jordenruntbiljett, är borta en månad, kommer tillbaka och ser om han fortfarande är kär i henne.
Just det. Resor löser väldigt mycket.
Alltså, så kan han kanske ha kvar henne som kompis.
When in problem, travel.
För jag undrar, om han nu erkänner för henne och säger så här att liksom, ja, jag är kär i dig och så. Och hon säger, oj då, jag är inte kär i dig men du är min bästa vän. Jag vill att vi fortfarande ska vara vänner.
Mm.
Funkar det då?
Det där är
ett slag i ansiktet. Ja. Per Andersson, du har facit.
Nej, jag ofta på sådana här frågor har jag det. Men detta tycker jag var svårt. Mm. För att jag, alltså, rent så här... Rent modmässigt så är det klart att det är väl rätt att göra det samtidigt som att då blir ju just grejen som Hasse säger att tänk, då blir de ju inte vänner längre. Alltså, hur mycket värderar, även om han är kär. Kär kan han ju, jag vet inte, hur gammal är han?
Ja, det står inte.
Det är oklart.
Men Per, vad bygger en vänskap på om man inte kan vara ärlig?
Mm. Ja, det är sant. Men alltså, han är ju kär i henne. Tänk så här, om jag berättar för dig då, Pia, att jag är kär i dig och så säger du till mig, ja, vad synd, jag är inte kär i dig. Då har jag ju liksom, då är den ju... Det är ju jävligt svårt för mig att säga okej, det gör ingenting. Jag är en kompis med dig ändå.
Nej, du skulle nog sluta vara kompis och kanske inse att det finns andra som du hellre satsar på.
Fast han kanske tycker om dig som kompis och egentligen vill han behålla dig som kompis, men han önskar att han inte hade de här känslorna.
På något vänster.
Kan han tänka sig alternativet är att han väntar tills det går över? För sånt här går ju över.
Nej. Man kan inte leva ett liv och sen bara låtsas.
Nej, men om vi tar Hasses linje där, att han liksom ger sig själv en paus på en månad, sticker iväg och liksom ser vad som händer.
Det skulle jag kunna tycka.
Det tycker han göra sen när hon har sagt att nej, men jag är inte kär i dig. Då tar man den där biljetten. Och
men det jag undrar lite över Jimmy här är liksom, för att när jag gick på gymnasiet så hade jag tre tjejkompisar, verkligen var kompisar. Vi var nära kompisar.
Mm.
Och då är man ju kompisar.
Mm.
Man blir inte kär i dem. För att man ser inte dem som liksom personer man blir kär i, utan det är kompisar. Då undrar jag, var han kompis med henne och så blev han kär
exakt.
I henne? Eller var han kär i henne och liksom nöjde sig med att få bli kompis
ja,
med henne?
Ja, det låter lite mer så.
Ja. Men visst, då, är han, då är han nog lite rökt. Tror
jag. Men visst kan man bli kär i någon som börjar med en kompis och sen så känner man...
Ja, alltså, om jag ser tillbaka på mina tjejkompisar så känns det, nej.
Nej, det är boom direkt eller så är det någonting helt annat. Eller så är det kompis.
Ja,
platonisk vänskap.
Ja, men det var ju aldrig liksom ett option. Vi blev ju kompisar.
Okay.
För att vi var kompisar. Och så liksom.
Har du varit hemligt förälskad din kompis någon gång, Per Andersson?
Nej, men däremot så hade jag en jättenära kompis. Mm. En suverän nära kompis. Och då skulle hon berätta en väldigt viktig sak för mig. Vi skulle gå på café och jag tänkte nu ska hon berätta att hon är kär i mig.
Mm.
Och jag tänkte, fan vad jobbigt, tänkte jag. Mm. För detta ville jag inte, jag var inte kär i henne. Så att jag gjorde väldigt fult. Jag ringde några andra vänner som skulle låtsas springa på oss på det här kaféet. Så hon sa att jag måste berätta en grej. Då sa jag, nej men titta här, är ni här? Och så till slut så tar hon liksom ut mig från det här kaféet, rycker ut mig. Och då berättar hon för mig, jag måste berätta en sak för mig, du är ändå typ min bästa vän. Ja. Jag är lesbisk. Och jag har aldrig blivit så glad.
Jag tror du förnärmad.
Jag sprang och bara, är det sant? Ja, jag blev ju gladare än vad hon själv var. Över att hon var lesbisk.
Och hon undrar varför du blev så glad.
Ja, jag ville bara avslöja en grej. Jag sprang runt och skrek och jublade.
Men du undrar mig, vad fick du att tro att du var kär? Ah, ja, skitsamma. Du tycker helt enkelt, Pia, att han ska berätta det för henne.
Han ska
redan bestämt sig
han kommer bara vinna massa saker på det.
Hasse, tycker du ska ta en paus en månad och tänka efter?
Ja, alltså för att nu jag tänker efter så tror jag att det var kört redan från början. Okay. Så jag tror att han ska ta en paus, åka jorden runt, komma tillbaka och se om han fortfarande är kär i henne och ta tag i det då.
Sista rådet till Jimmy, en mening. Per Andersson.
Vad du än gör så blir det rätt, Jimmy. Vi hejar på dig.
Tack. Hej Sanderema-panelen, det är dig Jan. Min stora dröm är att jobba med TV. Jag har hoppat runt mellan olika företag på praktik och i snart ett år, men nu vet jag inte hur länge till jag orkar kämpa. Jag jobbar extra på kvällar och nätter och hyr ett litet rum som jag har tryckt in mig i. Vissa dagar funderar jag på att flytta hem till mina föräldrar och gå tillbaka till mitt gamla jobb som jag visserligen inte trivdes på. Jag får alltid höra att jobbet finns runt hörnet, men det blir alltså. Jag vet inte hur länge jag orkar jaga min dröm, men om jag ger upp kommer jag nog att ångra mig och alltid undra hur det skulle gått om jag försökte löpa linan ut. Borde jag ge upp mitt drömjobb och flytta hem till mamma och pappa, alltså, undrar Dejan. Vad säger han så? Är tv-drömjobbet?
Ja, alltså, jag känner igen mig. Mm. Och det omedelbara svaret är ju förstås att nej, det är klart att jag ska ge upp. Det här är en värdelös bransch. Det är inte en chans. Liksom.
Säger han bitter så efter många år. Ja, liksom. Men hur var det i början?
Skaffa ett jobb, riktigt jobb.
Liksom. Det gillar ju bara radio.
Ja, skaffa ett riktigt jobb. Men om, tänk om någon hade sagt så till mig. Aha. Och jag hade lyssnat. Mm. Då hade jag aldrig fått vara med om allt det fantastiska som jag fick vara med om.
Nej, det vet man ju aldrig hur livets vägar
nej,
har
det
gått,
vet man ju alltså. Inte. Så att, liksom, att jag, för det sa ju alla, journalist och sådär. Det är ju värdelöst. Det får man inga jobb på. Det är liksom, du vet att hälften är arbetslösa, va? Mm. Och efter 5 år efter utbildningen så är alla arbetslösa. Hade man lyssnat på dem så hade man ju aldrig gått den här vägen ändå och fått göra allt det fantastiska man fick göra. Så att jag tycker det där är svårt.
Kan det vara så att de som verkligen lyckas med det, det är de som inte lyssnar på de som säger att det är dåligt?
Jo, det
tror jag. Bestämmer sig för att passionen är tillräckligt stark?
Jo, det tror jag. Absolut. De som verkligen lyckas är de som inte lyssnar. Men det är inte så att bara för att man inte lyssnar så kommer man att lyckas.
Nej,
därför att det är väldigt många som ramlar av på vägen. Det tror jag gäller skådisar och alla möjliga sådana här jobb. Att det är väl, alltså, det första är att man måste satsa. Mm. Men det räcker ju inte. Därför att de flesta kommer misslyckas ändå. Och ska man då liksom, om det är en nära person, ska man verkligen råda den personen att ge sig in på den här vägen som man vet liksom med största sannolikhet går åt skogen?
Den är tuff. Det är, idag finns många olika sidovägar. Man börjar blogga, en podcast, ja. Och så växer det liksom fram. När vi var unga här så var det inte så många alternativ. Nej. På något sätt. Vad säger Per Andersson?
Så fortfarande är ung.
Ja, ja precis.
Mycket, mycket yngre alltså.
Ja, nej, jag är så oerhört fräsch. Nej, men jag är inte så nattsvart som Aro, utan jag känner mer att det finns
bittra
hasar. Jag tror att man ska kämpa på. Jag tror också att det här, att sen är det klart som fan att det kan vara tufft och sådär, men jag tror att känner man passionen och man känner framförallt att det är lust och det är kul, då kanske det också på något sätt är att då kommer det ju alltid vara värt det, oavsett om det skiter sig så då ytterligare någon gång senare, så liksom, så länge man gör det man brinner för och tycker är kul, så är det ju det som är det viktiga. Mm. Sen undrar jag också liksom vad det är för tv-jobb också. Alltså, för då, nu vet jag inte om det är liksom i allmänt tv, för det kanske också är lättare att precisera om man tänker exakt vad är det är. Det vet han kanske förstås. Men alltså att man kanske kan ännu mer kanske bena ut för sig själv var man siktar. Då kanske det är lättare att sikta just på det än att bara liksom skjuta vilt åt alla håll.
Det är intressant, därför att jag blir alltså misstänksam av folk som jobbar med tv. Det är nog sagt att de vill bli kända typ. Men istället att jag älskar att prata för folk, jag älskar att liksom inte fråga ut folk, jag älskar att diskutera, så då är det mer någon slags tecken på en egenskap att man skulle passa bra i tv kanske.
Älskar att synas i bild.
Ja, men jag älskar att man inte skäms för att man är linslös och fåfäng till exempel. Nej. Det är också en bra egenskap. Ja. Vad säger Pia Johansson?
Ja, jag kan säga, mitt råd är, jag växte upp i Umeå på 70-talet och jag ville ju hålla på med teater. Jag ville ju bestämde mig när jag var 7 år. Mm. Och hela min väg har liksom varit att människor som har sagt att det där är inget yrke, det är en hobby, som en yrkesvalslärare. Mm. Nu ska du hålla på och fjanta dig och så vidare. Så mycket motstånd. Men då sa min mamma så här: du kan bli vad du vill, bara du vill det ordentligt. Och det där tycker jag är bra, för att det föregående talare här sa så klokt att man måste, om man ska leva sin dröm, så måste man också satsa fullt ut. Och på vägen så får man massa motstånd. Om man går igenom motståndet, då har man en passion som kommer att driva en framåt.
Och du ångrar inte dig idag?
Jag ångrar mig inte alls.
Har du kämpat mycket för att komma dit du är idag?
Oerhört mycket.
Hasse, fick du kämpa mycket för att få de här radio- och tv-jobben?
Absolut. Ja. Men du, jag vill bara förtydliga, jag håller med de här föregående talarna. Jag tycker också att men det finns inget alternativ. Man måste ju slåss för det man vill göra, absolut. Men samtidigt är det ju så många som gör det och ändå inte lyckas.
Så att det är, men du sticker ut lite grann, det är bra. Så ge upp, tycker du?
Nej, jag sa inte just det. Klipp dig, skaffa en riktig utbildning och bli lärare eller sjuksköterska, för det behövs det.
Medan Pia och Per tycker, följ din dröm, Dejan.
Mm. Ring om 20 år bättre gick.
Ja, gör det. Skriv in hit.
Går det bra, vi gärna med i dina program.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Idag har vi en stjärntrio skulle jag vilja säga. Det är Per Andersson, känd komiker, spirituell succéman från Book of Mormons nu på Kina Teatern.
Jag köper det, lät jättebra.
Du suger åt det där. Hasse Aro, vilket är det absolut intressantaste fallet? Kan du säga det på rak arm?
Ja, det är ett mord i Södertälje som inträffade för ganska många år sedan. Där en person, det börjar med, han är helt socialt handikappad. Han kan inte prata, men han kan inte ens prata i telefon. Än mindre med kvinnor, det går inte. Han är helt liksom socialt utanför. Han är 27 år, han är oskuld. Han går ner i källaren, upptäcker att granntjejens förråd är öppet.
Ja.
Det har varit inbrott. Så han går in där och bara rota och hittar. Där hennes dagbok från när hon var tonåring, där hon har skrivit om sina sexerfarenheter när hon är tonåring. När han träffar henne i hissen nästa gång, då kan han prata med henne. Därför han vet något om henne som inte hon vet att han vet. Det är nyckeln han, för sociala nyckeln för honom. Och det här,
det låter som en film.
Det låter vackert, men man vet ju att det kommer att
det här
komma
eskalerar, för han kommer på så småningom, vad är den ultimata hemligheten jag vet om dig? Jo, när du ska dö. För det är nämligen jag som ska döda dig.
Nej!
Oj, oj, oj.
Nej.
Det där ska jag sno.
Nej,
jag håller på att skriva den boken redan. Alltså, okay. Lägg ner det.
Okay. Oj, oj, oj. Nej, men nu kan inte jag fort. Jag kan inte andas.
Det är ju fantastiskt.
Det var den bästa pitch man har hört.
Känner ni gå
så? Alltså, nästan alla mina pojkvänner är från Södertälje som jag har haft det här.
Men det som gör det här fallet så fascinerande är ju att han skrev ju ner alla sina tankar. Det är därför jag kan berätta det.
Okay.
Han förde ju en dagbok som polisen sen hittade.
Just det. Och den polisen sa, jag vet något om dig. Så den här polisen, det är som en evighetsgrej.
Är han fast nu?
Ja. Det här, han är till och med ute nu. Tror
jag. Okay. Pia Johansson, vi har glömt dig också presentera. Vi hör din röst. Du är också den tredje panelmedlemmen idag i Dilemma.
Den tredje statsmakten, Pia Johansson.
Jajamensan. Veteranen i sammanhanget.
Jajamensan, här sitter jag och bestämmer allas liv.
Det är bra. Hörrni, vi ska ta tag i Emils brevmestorn. Jag ställer en fråga till er. Kan man klaga på någon som precis har förlorat en närstående? Är det ofint, Hasse Aro?
Ja, jag skulle inte göra det.
Ja eller nej?
Det beror på vad det är.
På vad det är, P. Johansson.
Ja, det kanske är ett sätt att få igång ett samtal.
Ja, då har vi det.
Varför inte?
Alla detaljerna om Emils problemomstånd. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Emil. Jag höjer undervåningen av ett hus. Det är ett äldre par som bor på övervåningen och allt fungerar bra. Det enda som är jobbigt är att internet stängs ner ibland. Då måste jag springa upp, ringa på och be dem starta om routern för att få igång det igen. Nyligen stod en ambulans utanför huset. Jag gick ut och fick reda på att maken hade gått bort hastigt och lustigt. Ja, hastigt får vi säga. Vilket är jättetragiskt såklart. Nu har mitt internet dött igen, men jag har inte mage att gå upp och störa när frun sörjer. Jag surfar från min mobiltelefon, men det är långsamt och det är dyrt. Hur länge måste jag vänta innan jag kan gå upp och be henne starta om routern utan att vara respektlös? Och vad ska jag inleda samtalet med när jag egentligen bara vill be henne få igång internet igen? Undrar Emil, Per Andersson, säger du?
Många
som, hade du pallat det?
Som har dött.
Ja, det var inte bara det var i nätet och gubben och alla.
Det är en oskyldig sak, men han är finkänslig.
Ja, jag tycker det är fint att han är finkänslig för sig, men det tycker jag absolut han kan göra. Och det är väl kanske också ett sätt då för honom om han har varit där uppe. Jag vet inte hur många gånger hur dåligt internet han har. Eller för det är
men alltså, vänta Per. Han kan inte gå upp dit med förespegeln att han ska beklaga sorgen och sen börja snegla på routern. Och så liksom, by the way, hur är det med routern?
Ja, men jag vet inte hur ofta alltså, är han där uppe. Om han knackar på dörren och de öppnar och han står där så vet de det är routern igen.
Just
eller?
Det. Ja.
Alltså det är underförstått. Egentligen räcker det bara att han skulle knacka på och säga något väldigt vänligt. Han kanske inte ens behöver säga det. Han kanske bara säger tråkigt det här med han. Lars eller vad han heter.
Och där har vi routern säger jag.
Ja.
Routern
var bra. Jag tror inte det är så känsligt.
Nej, alltså,
jag tror inte att
han överdriver det här kanske.
Ja, jag tror att damen i fråga kanske inte lägger ihop så här, var oförskämt att han kommer på fråga routern. Inte om det är 20 minuter efter ambulansen har varit där, men det har uppenbarligen gått några dagar. Det tycker han kan
göra. Ja, det har du gjort. Ja. Hasse, vad säger du?
Jag tror att det kan vara tvärtom. Jag tror att människor som drabbas av sorg kanske blir lite störda av att alla andra visar sån respekt nästan. Exakt. Eller håller sig bort eller liksom inte riktigt vet vad de ska säga eller hur de ska agera, och man är ju fortfarande samma person.
Mm.
Så tanten kanske tycker det är skitskönt att han kommer upp och klagar lite på routern.
Just det.
Att han behandlar henne som en människa och inte bara en sörjande person utan vilja som man inte får röra. Så han kanske gör henne en tjänst.
För den psykologin är ganska vanlig hos folk som har drabbats med svåra sjukdomar. Ja, att folk börjar tassa kring dem och inte våga prata om dem.
Men också brottsoffer som jag träffat mycket. Det är också så att man liksom, folk undviker dem för de vet inte hur de ska agera när någon har fått någon släkting mördad eller någonting sånt där.
Just det.
I det här fallet kanske hon kanske tycker det är jätteskönt att han kommer upp. Han kan ju inte, han behöver inte bara ringa på och säga det, nu funkar routern igen. Han kan väl säga tråkigt det här med Lasse, är allting bra? Jag är ledsen att jag stör, men alltså, mitt internet funkar inte igen.
Ganska rakt och tydligt och finkänsligt. Vad säger
Vad heter han?
Emil,
hur kan du bry dig om ditt internet när en människa är död på andra våningen och en kvinna har sorg? Mm. Någonting viktigare är väl att starta upp ett samtal. Få den här människan, alltså, det är ju, alltså, hur kan du vara intresserad av internet? Jag förstår inte det. Det är ju människan som behöver dig. Mm. Någon att hålla i handen, klappa, gå en promenad, drick kaffe, förändra ditt liv. Kanske med hjälp av den här kvinnan och hennes sorg.
Summa summarum att den här generationen är förstörd.
Sätt på router. Ja, men sätt på kaffe istället. Alltså, jag menar,
ge henne en kram, sätt på kaffe, prata med henne.
Internet, du kan väl gå på ett internetcafé eller någon annanstans om det är så jäkla viktigt.
Och hur länge ska han göra det då?
Ja, tills den här sorgen är över.
Till hon hittar någon annan.
Nej, men jag vet inte.
Nej. Du tycker det är oförskämt överhuvudtaget att komma upp dit och bara tänka på att han tänker på sitt internet och router när han egentligen borde hjälpa henne, en kvinna, så.
Ja, det tycker jag.
Okej, tydligt. Jag var totalt tvärt emot Hasse och Per.
Ja, absolut. Jag tycker internet går före livet.
Internet, det är ju Peja som tycker
men,
det.
Alltså, internet är livet.
Internet är livet.
Ja,
okej.
Men jag tänker också, ska inte hon mejla? Om inte routern funkar, kan inte hon mejla någonstans?
Vadå, min man har dött, kan du komma upp?
Ja, till exempel.
Hon kanske sitter där uppe och är jätteirriterad på att internet inte funkar.
Nej. Inte nu,
och så
kommer
han upp och lagar det.
Nu funkar inte internet
heller.
Nej, mera kärlek till folket.
Routern funkar inte, men hjälp mig kanske hon bara vill att han...
Sluta tänk på världsliga ting, tycker Pia Johansson. Ja. Det finns grejer som är viktigare än din router, Emil. Och se det här som en möjlighet, tycker Per och Hasse.
Ja.
Och gå upp och prata med tanten som kanske till och med vill att du pratar om någonting annat än att bara behandla henne som en sörjande person. Hon har någonting mer än så.
Ja.
Tack. Hej Sandelema panelen och Stella. Min kille är väldigt känslig och gråter ofta. Vi har varit ihop i 2 år och det första året grät han aldrig framför mig. Men när vi flyttar ihop började han visa känslor oftare. Jag har inget emot att han gråter ibland, men nu är det lite väl ofta och han gråter för saker som jag tycker är banala. Bara den senaste månaden har han gått och gråtit över flera filmer. En död akvariefisk över hans döda mormor. Hon gick ju bort för 6 år sedan. Det som gör det hela lite jobbigt är att jag inte tycker att han är lika sexy längre. Jag kan inte hjälpa det. Men att se min kille sitta och snyfta över en död akvariefisk är avtändande. Samtidigt hatar jag mig själv för att jag tänker så. Och jag vet inte om det skulle bli bättre av att jag tar upp det. Ska jag säga till min kille att jag tycker att han är mindre sexy eftersom han gråter ofta? Undra Stella, stackars kille. Vad säger Per?
Nej, men det... Alltså,
du gråter ju ofta.
Är du en lipsil, Per?
Nej, jag gråter inte ofta. Men jag har inget emot folk som... Men jag vet inte, jag känner inte många som gråter hela tiden. Alltså, jag vet inte om det är... Om det avtändade och var lipsill.
Man har kanske hört att kvinnor gillar män. Åh, han gråter, vad härligt att visa känslor.
Han kanske har läst det någonstans.
Var har du hört det, Anders? Vad är det för det, du det, säger?
Jag har hört jätteofta. Sett på film, allt möjligt.
Aha, okay.
Vad säger Pia om det här då?
Nej, men alltså, han kanske har en anledning att gråta i det där äktenskapet.
Ja, akvariefisken. Han kanske gråter av någonting annat. Det är han kanske känner han på akvariefisken.
Han känner att hon inte är lika het på honom. Nej. Och då gråter han ännu mer. Det blir bara en ond spiral.
Men om man tycker att sin tjej inte är het, vem man gråta?
Ja, men vem har hon, alltså, den här mannen som hon blev kär i, han grät tydligen inte alls. Nej. Och den blev hon tänd på, så att säga. Mm. Och nu har de varit tillsammans ett tag och han vågar släppa på garden, han vågar vara sig själv och visa känslor. Mm. Och då är inte hon intresserad längre.
Nej, hon tycker att han gör det för mycket. mycket och för lite för triviala grejer. Ja. Vad säger Hasse?
Ja, men jag tycker att det är lite intressant så här,
hormonellt.
Som Pia säger att de var tillsammans, sen flyttar de ihop och så börjar han gråta.
Mm. Jag har en lång historia kort. Alltså.
Det, kanske hänger ihop. Ja. Jag vet inte. Hon kanske ska fråga sig att det kanske inte är den här fisken han gråter över.
Nej.
Och när hon säger då visa känslor, är det så att han bara, han kanske skrattar väldigt mycket också, jag vet inte. Det är den ena delen. Och andra delen kan jag någonstans förstå henne. Mm. Jag tycker också det är väldigt osexigt med folk som gråter hela tiden. Mm. För allt möjligt. Jag tycker gråt...
Det är ett självömkande över
också. Ja, alltså jag tycker gråt är väldigt känslostark yttring. Och om jag har någon nära vän eller någon som gråter, så blir jag ju väldigt berörd för att den personen är så ledsen nu så att den gråter. Mm. Då blir jag väldigt berörd. Men om den gråter hela tiden.
Det går inflation i.
Ja, men det är, den här personen har ju kanske, det är som folk som skrattar hela tiden. Skratt och gråt sitter ju ihop på något sätt. Mm. Det, man kan ju skratta så man gråter också, men det är ju något som gör att han har fastnat i någonting. Han har, liksom, det är något som pågår i honom. Han kanske behöver träffa en terapeut.
Ja. Ja, det kanske finns något annat där under.
Jag tror inte det är fisken han gråter över. Nej. Eller döda mormor. Nej, det tror inte.
Nej, jag tror att hon är kanske fisken i hans. Ja. Finns någonting.
Fisken i hans valan.
Så rådet är ju då att hon ska fråga honom varför gråter jag till. Eller säga, jag tror att det är något annat. Ska vi prata om det?
Mm. För det känns inte okej att gråta över en akvariefisk med dör i vuxen ålder.
Nej.
Lämna honom, säger jag.
Lämna honom rakt upp och ner. Ja, för det, du tycker det är osexigt. Du förstår henne fullt.
Jag kan inte ha det så här.
Nej. Nej, men jag tycker han ska fortsätta gråta. Ringa mig.
Okej. Okay. Härligt. Tack så mycket.
Hon kan ringa mig om man vill.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Och vi har idag en panel bestående av Per Andersson, Hasse Aro och Pia Johansson minsann. Och vi har kommit fram till att personer som gråter för mycket är osexiga. Var det så?
Ja, och så, men, som vi sa, det beror på vilket sätt.
Hur man gråter.
Hur man gråter.
Den här killen grät över en akvariefisk. Om det är liksom ett
litet vack... Det är en fin tår i sidan. Som
till och med det är en fisk, tycker jag.
Ja, den är, men ja, om det kan jag tänka är fin. Ja, precis.
Tänk om man inte gråter och hon bara inbillar sig.
Mm.
Hon kanske... tror det.
Eller så är gråt ett uttryck för något annat som Hasse var inne på. Något djupare problem som man behöver söka hjälp för. Kanske. Uh-huh. Det var ett dilemma. Vi går vidare som inget hade hänt. Nadina, hon har mejlat oss. Hon funderar på att förstöra sin kompis förhållande. Kort, har ni lekt på den tanken någon gång?
Ja.
Absolut.
Aldrig.
Oj.
Eller, sin kompis förhållande.
Sin kompis förhållande.
Ja, men alltså, förhållande med sin kompis.
Om någon tycker att man har en
dålig. Precis. Jag menar, som jag sa förut så när var ung så här, man gick gymnasiet, så hade jag ju tre väldigt nära tjejkompisar. Och en av dem träffade ju alltid fel kille. Och jag, och det här tror jag gäller alla, att jag som kille tycker mig se att det där är ju helt fel för dig. Du ska inte vara ihop med honom, han bara kör med dig, han kör ett spel med dig.
Mm.
Och så tror jag tjejer också tänker om sina killkompisars tjejer. Så att så då är klart man har lekt med tanken att göra
fina kort. Har du gått hela
vägen? Nej, jag har inte gått hela
vägen.
Jag har inte gjort. Har du efteråt har jag sagt.
Okay.
Ja, det var väl jag visste.
Men är det detta som är dilemmat för henne?
Det är dilemmat, men vi ska läsa alla detaljerna. Ja. Nadiras detaljer.
Nu ångrade jag mig. Jag svarade ja på frågan.
Då får du ångra dig. Då får du ångra dig efteråt. Hejsan dilemmapanelen, heter Nadina. Min kompis är ihop med en riktigt dålig kille. Han ger henne skuldkänslor som hon äter, om hon äter onyttig mat. Han frågar henne konstant vad hon gör och ger henne alltid skuldkänslor om hon inte rättar sig efter honom. Hon kan till exempel få dåligt samvete om vi är ute och har en tjejkväll och hennes kille hemma själv. Då skickar han en massa sms om hur tråkigt han har och att hon borde komma hem snart. Han får det alltid att låta som att han är gullig, men jag tror att han gör det för att kontrollera henne. Hon älskar honom över allt annat, men jag är övertygad om att hon skulle må så mycket bättre om hon var singel eller ihop med någon annan. Jag skulle vilja säga något till henne, men jag är rädd för att det kommer förstöra vår vänskap. Borde jag säga till min kompis att hennes kille inte är bra för henne? Undrar Nadina. Pia?
Som alltid är det bäst att prata. Jag tror faktiskt att du kan hjälpa henne och rädda henne, för att varför väljer hon den här typen av killar? Det, med en man som verkar vara väldigt kontrollerande, och vad kan det leda till i slutändan?
Hon har nog inte sett alla sidorna hos honom i och för sig.
Nej, men det låter väldigt kontrollerande. Hon har rätt i det. Någon som kontrollerar henne hela tiden. Och hon gör ju ett val. Som alltid så väljer vi, så kan man göra slut med sin pojkvän och så tänker man så här, nästa gång man träffar en ny kille så är han likadan, fast värre. Mm. Och, men det är ju fortfarande jag som gör valen. Vad är det i mig jag måste förändra för att göra friskare val? Mm. Och den frågan måste ju hon ställa sig, och hon kan hjälpa sin väninna med det.
Okej, Hasse, vad säger du?
Ja, nu pratar jag utifrån min erfarenhet av krim här. Så av det lilla som vi fick höra här, så tycker jag det låter,
är det här brottsligt?
Mycket oroväckande kan bli.
Okej.
Det är så här det börjar.
Okej.
Det är så här det börjar med liksom att känna sig ensam, skicka massa mess, vad gör och sådär, kontrollerande. Och så växer det och växer och växer. Det behöver det inte göra, absolut inte. I de absolut flesta fall så gör det inte det, men det kan göra det.
Och vad är då slutstationen i detta i värsta fall?
I värsta fall så är slutstationen att hon blir misshandlad eller mördad. Alltså det är ju väldigt...
Alltså, det är väldigt
långa steg här, jag medger det. Ja. Sannolikheten är väldigt liten att det ska hända henne. Men det här kontrollbehovet är ändå oroväckande. Ja, och det tycker jag att hon ska prata med sin väninna om. Mm. Lite grann ur de termer som jag gör nu. Mm. Nämligen att det är så här killar är.
Okej. Okay. Lägg upp en liten varningsflagg.
Jag tycker absolut
där,
att hon ska göra. Och det kommer inte att tas väl emot.
Nej. Och hur ska hon lösa
första
det?
Gången, hon ska vara på igen och på igen. Hon ska inte ge upp. Därför att,
hon är redo att vänskapen ska
vara. Den kommer att skadas, det tror jag. För när man berättar för människor att de har gjort fel val, så är min erfarenhet att de blir förbannade. Mm. Till exempel om någon har blivit lurad eller bedragen eller liksom blåst på pengar.
Det är en försvarsmekanism.
Ja, det är liksom en försvarsmekanism. Då blir man arg. Och då tycker jag att hon som kompis ska ta den ilskan, men återkomma.
Mm. Per Andersson, vad säger du?
Nej, men jag tänker att man kanske inte man kanske bara kan börja ge lite hintar. Typ så här, får du inte väldigt mycket sms eller typ så här, måste du svara på alla dem, alltså, vad händer om inte den här kompisen svarar, alltså bör han skicka mer sms då, eller är det lugnt, alltså kolla lite liksom hur hög nivån är och kanske bara så små frön, och sen så hjälper inte det, så får man väl då kanske attackera eller säga lite mer rakt ut att är det här verkligen okej, men man kanske, om det bara nu är sms-grejen, så kanske man bara kan fråga han bara sms han skickar.
Om vi gör någon slags psykologisk profil på den här killen, vad är det för typ? Som gör så här.
Ja, han är ju kontrollerande.
Extremt, han är osjälvständig. Eller kan det vara så enkelt?
Nej, osjälvständig. Han är ju väl... hon är osjälvständig. Mm-hmm. Det vill säga, hon är osäker. Hon är väldigt osäker och söker någon som kan kontrollera henne. Mm-hmm. Och därför måste hon fråga sin väninna, varför behöver du någon som kontrollerar dig? Mm-hmm.
Alltså det blir ett mönsterbeteende som man måste väcka den.
Väcka så att du gör samma dåliga val nästa gång. Annars har du kört.
Men jag kan tänka mig också att han kanske tycker att hon är lite för snygg för honom. Mm. Eller att liksom hon spelar en annan liga. Och därför så hans osäkerhet använder han då. Eller blir att han kontrollerar henne. Mm. Man kan ju fråga sig, varför sitter han hemma om hon är på tjejkväll? Då kan väl han träffa sina kompisar.
Exakt.
Han kanske inte har någon kompis.
Så vi kan få det. Per, sista ordet.
Härlig lördag i Stockholm. Ja. Nej, jag håller med Hasse och Pia. Jag tycker nej, men fan, vi går vidare.
Ja, vi gör det.
Det är ju klart, det är ju löst.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Manfred. Min flickvän är väldigt äventyrlig och actionfylld. Vi har träffats i snart 4 månader och jag börjar bli väldigt fäst vid henne. Problemet är att i början av vårt förhållande så sa jag att jag gillar att göra friluftsgrejer som att vandra i berg, tälta och paddla kajak. Hon blev eld och låga och sa att friluftslivet var väldigt viktigt för henne också. Jag sa att det även var det för mig, vilket kanske inte riktigt stämmer. Jag sa ju det mest för att imponera på henne. Nu har vi träffats ganska länge och hon försöker boka in att vi ska åka och bestiga Kebnekaise i vår. Jag har skjutit på det ett tag, men hon fortsätter att tjata. Jag tror helt seriöst att jag kommer att dö om jag försöker bestiga Kebnekaise i mitt skick. Jag vet inte hur jag ska komma ur den här situationen. Borde jag erkänna att jag har ljugit om min äventyrliga sida, eller ska jag riskera mitt liv och följa med på Kebnekaise-resan, undrar Manfred. Vad säger Per Andersson? Han har satt sig i skiten,
ja,
kan man ju säga.
Verkligen, ja. Vilket skick är han i, undrar man också.
Ja, han kommer dö. Ja.
Ja, hur kunde han lura i henne att hon var friluftsmänniska?
Och hur kunde hon tro på det? Ja, exakt. Att han var som friluftsmänniska? Mm.
Han är ju samtidigt då lite, vad heter det? Lite, han är ju kär i den här tjejen.
Han är kär.
Ja, han har bara ta sig här ju. Han kan väl antingen... kan han säga som det, men det är lite fegt. Mm. Så han kanske...
Har han ljugit från början,
han kanske kan boka en resa till ett lite mindre berg.
Kinnekulle, vad säger du om det älskling?
Kinnekulle tycker jag. Så kan han ta det etappvis.
Vad säger han så?
När jag träffade den kvinnan som skulle bli min fru så lovade jag henne att jag skulle göra omelett varje morgon.
Okej.
För det gjorde jag ändå. Jag är så jävla bra på att göra omelett. Så jag förstår lite hur han känner sig där faktiskt. Jag känner igen
hur länge gjorde du omelett?
Ja, men nu har jag då... Ja, men nu blir det på helgerna bara. Ja, det är väldigt mycket omelett på vardagarna. Jag tycker han ska göra så här. Nu har han satt sig lite i skiten. Men se det som en möjlighet att lära sig något nytt. Förändra sitt liv. Börja träna i smyg för den här Kebnekaise-grejen och kör. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att han dör, men bortsett från det. Bortsett från det.
Du har en fantastisk utsikt.
Nej, men han kanske förändrar sitt liv. Han kanske blir den här friluftsmänniskan.
Som hon vill ha.
Som hon vill ha. Mm. Han kanske tycker det är fantastiskt. Och nu vet inte jag, vad sa han i mitt skick? Eller hur uttryckte
han? Ja, i sitt, han kommer dö om han bestämmer i sitt skick.
Ja. Om man tränar lite smyg kommer i alla fall hans skick att bli bättre.
Ja, så absolut.
Bara win-win situation.
Är han rädd för att hon ska dumpa honom, tror du, ifall han säger som det är?
Ja, det tror jag ju, för att han har ju faktiskt inte varit helt ärlig. Men om han har sålt in sig som värsta filosmänniskan och är precis tvärtom, så tycker jag nog att det finns ganska stor diskrepans mellan...
Hon måste ju ändå förstå att
ja, men jag
efter så här... Ja, vad säger du, Peja?
Ja, men jag var ju väldigt kär i en kille som spelade golf, och jag föraktade ju golf innan. Och så hängde jag med, och jag tog faktiskt sånt där kort för att bli den golfare som han skulle vara stolt över att ha med sig. Och hängde med och verkligen sa att jag älskade golf och så vidare. Och till slut så vill man inte åka med på en golftur till. Liksom. Man orkar inte det och tänker, är det så här jag ska ha det i hela vårt förhållande? Att jag tvingas med på de här golfturerna. Så jag gjorde slut.
Du gjorde det alltså? Ja. Du pallade inte?
Nej.
Satt ni och tittade på TV också, såna här 8 timmar Dubai Open.
Ja,
och
nu ska vi räkna och får och hit och dit och vad det nu kan vara. Så.
Men du försökte i alla fall, du gav den en chans.
Jag gav den en chans och jag tyckte det till slut att det var lite kul att spela golf.
Men hade du då sagt innan att du var golf, inte väldigt golf?
Jag ville ju ha honom, jag ville göra allt som han gjorde.
Men berättade bara du någonsin att jag gillar inte golf, eller försvann? Du drog
nu kom jag ut med det. Jag gillar inte
golf. Det var inte därför du dog, så att säga?
Nej,
för att du gillade, det var någonting annat.
Nej, det tog ju slut därför att jag försökte bli någon som jag inte var.
Just det.
Och därför ska inte han försöka heller.
Fast blir man någon som man inte var för att man låtsas ha ett intresse som man inte har? Man är väl mycket mer än bara ett intresse?
Ja, men om bara intresset är han.
Ja.
Och alla hans intressen, så det är helt fel.
Okej. Har ni översålt era talanger någon gång?
Gör slut, tycker jag.
För att få någon.
Ja, herregud. Ja. Ja, innan du ringde mig, jag är ofta i radio, så det är första gången. Första gången för mig.
Okej. Okay. Tack så jättemycket för era fina råd.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag säger tack så jättemycket, Per Andersson.
Vad jättekul att vara här. Det var mycket roligare än vad jag tänkt. Jag vet inte riktigt vad jag tänkt, men det var mycket roligare.
Vad du hade tänkt. Jättebra. Hasse, tack så jättemycket för att du kom hit.
Fantastiskt början på helgen.
Ja, verkligen.
Nu är man pigg.
Nu är man pigg och glad och kan gå hem. Vad säger Pia? Tack så mycket.
Jag säger tack och förlåt för om jag förstör någons liv där ute. Och gör inte som jag sa, utan gör tvärtom.
Jag tycker att ni har varit väldigt bra och berikat säkerligen lyssnarnas liv. Ett snäpp.
De har berikat våran.
Härligt. Vill du skriva in till oss, gör du det på dilemma@mixmegapol.se, och kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Imorgon har vi specialsändningar här i Mix Megapol. Vi ska följa praktikant Malin och Rickard Olsson som åker Vasaloppet. Låter jobbigt. Inget dilemma imorgon alltså.
Nej, det kommer att komma många efter Vasaloppet.
Måste jag följa med min pojkvän när han ska åka Vasaloppet?
Folk sitter på bussen upp fyllda av ångest. Och jag skulle ha sagt något.
Jag som har sagt att jag ofta åker.
Och på kort tid också.
Jag har ju svenska rekordet.
Jag gillar ju bara blåbärshoppan, det är därför jag vill vara där.
Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi Micke Tornving, Isabel Adrian och Peter Magnusson i panelen. Ha nu en skön lördag.
Jag tror våra blir bättre på vårt program.
Toodaloo, säger Per som alltid ska ha sista ordet. Du måste ha sista ordet.
Trevlig lördag.
Trevlig lördag.
Trevlig lördag.
Trevlig lördag.